Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Det har blivit många rubriker genom åren, men min podd handlar inte om mig. Den handlar kort och gott om hockey. Podd nummer 6. Vi har fått plats faktiskt på hockeyligan, fått låna oss ett jättefint litet rum här så att det får lugnt och skönt. Och jag träffar Mikael Tellqvist, målvakt i Djurgården. Och varför vill jag då träffa Mikael Tellqvist? Jag säger som vanligt, vi har koll på Mickes alla säsonger genom Djurgården, Toronto, Phoenix med mera, så kan ni gå in på både Wikipedia och Elite Prospect, för där finns all fakta. Jag vill prata med Micke om ett liv som målvakt som jag tycker är lite spännande, för jag som tränare hade inte riktigt koll på det med målvakt. Målvakter, de var ju liksom lite grann på sidan om så där, och ändå kanske det viktigaste vi har, det definitivt det viktigaste vi har. Så att jag vill träffa Micke och prata till att börja med om varumärket Mikael Tellqvist, även kallad Tellan. Vad ser du dig själv som ett varumärke, Mikael?
Nej, jag har faktiskt varit dålig på det genom åren faktiskt. Det har definitivt varit. Det är nu på slutet man börjar fundera lite grann. Sen har man ju hamnat med Jocke Eriksson här också på slutet, som är otroligt skicklig på att förmedla och plugga och ta reda på saker och ting. Och man har ju börjat fundera på det mer och mer, vad man kan göra efter karriären. För mig personligen så försöker jag knyta mycket kontakter nu genom Djurgårdsfamiljen då. Vi har ju otroligt mycket företag som är med och stöttar oss och se vad man kan göra. För jag menar, man blir ju äldre och äldre, och sen, det gäller att ha någonting när man är klar också.
Absolut, och jag känner någonstans att du var inne på det här med karriärväxling och sådana bitar, det är oerhört viktigt. Men alla spelare som spelar i SHL är ju mer eller mindre ett varumärke. Och du tillhör ju det absolut tyngsta i SHL. Det är ungefär 300 spelare, och du är där uppe bland de 4-5 tyngre varumärken. Det är inte många som till att börja med har ett smeknamn, Tellan. Var kom Tellan ifrån? Var det bara naturligt från Järfälla hockeyn, eller var kommer det ifrån?
Det är faktiskt min farsa som har kallats alltid för Tellan också.
Stortellan och Lilltellan.
Precis, så var det så förut. Jag hade till och med Bellman, tror jag, till och med var i Järfällan också. Jag vet inte fan varför, men det var så. Min tränare kallade mig för Bellman. Farsan hade det när han spelade handboll, och det växte med honom. Och han är fortfarande Tellan på jobbet också. Han jobbar som polis. Skulle jag komma upp där så skulle nog båda rycka till om man säger Tellan, tror jag definitivt.
Så pappa är handbollsspelare och mamma var också handbollsspelare.
Stämmer.
Varför blev inte du handbollsspelare för?
De ville väl inte att jag skulle spela handboll kanske, på något sätt och vis. Det är väl kanske lite samma som att jag inte vill att mina söner ska stå i mål kanske i framtiden. Det blir väl någonting att man förknippas med den personen lite grann. Utan man ska försöka hitta sin egen väg och sådär. Men farsan tog ju alltid med mig på hockey när jag var grabb. Och alltid på Hovet, och tyckte alltid var coolt med Roffe Riddervall och alla hans grejer. Så att det föll naturligt att jag skulle bli målet till slut ändå.
Handbollsföräldrar, för mig liksom klockorna som slår då lite tuffare, lite vad ska jag säga, för mig är ju handboll kanske den tuffaste sporten vi har i Sverige egentligen. Man gnäller aldrig, värdegrunden i handbollsspelet är väldigt, väldigt bra, fast man får stryk så hoppar man inte upp och ska puckla på någon, utan det är helt andra värderingar. När man har sådana föräldrar, hur har det påverkat dig egentligen som idrottskille?
Jag tror det bara varit positivt. Kanske lätt att se nu med tanke på den karriär man har haft, men det är lite det här med som du säger, att liksom det här bara ställas upp och gå vidare liksom, på något sätt och vis. Men man får den här grinheten av sina föräldrar, och jag menar, tittar man på min karriär så har jag verkligen haft att jag aldrig ger upp, utan är det någonting som inte har funkat så har jag fan åkt tillbaka och provat igen liksom. Och det har jag då fått, speciellt för min morsa, hon är otroligt envis liksom. Hon stångar sig blodig över små saker liksom. Och det spelar ingen roll om 10 personer sitter där och har rätt, och hon har aldrig fel liksom. Så att det kommer nog därifrån definitivt. Gör.
Hemma i min familj, Arno Birgitta heter mina föräldrar, och min mamma är, hon går under namnet Blodhunden. Så när något viktigt som ska göras, någon samtal som ska tas, någon konflikt som ska tas, eller togs förut, och släppte alltid fram farsan fram Blodhunden. Är det samma sak hos er också eller?
Ja, det är morsan som styr och ställer, det är det definitivt. Farsan sitter nog, men när farsan blir arg, då vet man, då är det på riktigt liksom.
Då är det på riktigt.
Ja, då är det på riktigt, då passar man sig riktigt noga. Men Det var väl någon gång när man hade falsk lägg någonting. Då fick farsan reda på det. Det var inte så jävla positivt när man hade polisföräldrar.
Vad heter det? Varumärke. Jocke Eriksson, jättesmart och duktig. Hur ser du på dig själv? Vad är det du vill förmedla till Djurgårdsfans, SHL-människor, alla som tittar på? Vem är Micke Tellqvist? Vad står du för?
Jag står för, om vi ska titta på Djurgårds, genom Djurgårdsvinkel, så är det, har det hänt ganska mycket med föreningen i Djurgården sedan jag var här sist. Mycket värdering har tappats. Mycket, vad står Djurgården för, har försvunnit. Djurgården har blivit, inte nu, men var ett gnälllag ett tag där. Som inte vill vara. Djurgården har alltid stått för att vi kör på tills förra, alltså fullt ut 60 minuter rakt på liksom. Stora stalter kaxar Djurgården liksom.
Det filmar ju, inte gnäll.
Nej, precis. Vi kör på liksom. Och det försöker vi få in i det här laget så mycket som det går. Det blir väldigt mycket information för dem också liksom. Men vi försöker ligga på och trycka på. För det är det jag tror faktiskt, att varför Skellefteå är framgångsrika. Just att man har en bra värdegrund liksom. Och Djurgården har alltid haft en bra värdegrund, men den har försvunnit lite. Det har varit lite för mycket pengar och man skickade konstiga spelare och sådana grejer. Så att det, men nu har vi en bra grund här, mycket yngre killar som är väldigt benägna av att lyssna och lära. Och det är en fantastisk grupp att jobba med, och man känner sig yngre och yngre för varje dag man är där.
Kan man tänka sig, du är ju Djurgårdsspelare och som mamma och pappa, eller pappa var Djurgårdskille också antar
jag. Ja, hela familjen.
Så sitter du i från början. Men kan du också känna någonstans att när du åker och möter Växjö eller Frölunda någonstans, så måste du också på något sätt bidra med någonting. Inte bara, jag menar, du ska såklart se till att vinna matcher och se till att laga en möjlighet, men att det är viktigt också att du visar upp någonting. För ligan är ändå stor, det är 12 lag och man sitter i samma båt och ska ro åt samma håll. Kan man tänka att du är större än bara Djurgården? Är den frågan?
Nej, alltså jag har aldrig sett mig som större än mitt eget lag eller någonting annat. Jag ser mig själv som en ganska ödmjuk person, så jag håller mig liksom, utan jag försöker framföra mig själv på ett bra sätt på isen och visa pondus, visa lugn, så att resten av mina spelare och resten av publiken och motståndarlaget känner att fan, det här kommer vi liksom inte kunna rå på liksom, utan, och det handlar lite om, jag vet att vi ska prata om lite senare här, mentala liksom, utan hur man står, hur man beter sig liksom, hur man beter sig, försöker bete sig som en vinnare i vilket fall som helst, även fast man släppt in 8 puckar liksom, för det kommer ju hända liksom. Absolut. Det gör det förr eller senare, utan det är liksom, man ska kunna se sig själv i spegeln efter matchen tycker jag. Det är jävligt viktigt för mig. Klyschor, men det är lite sådana grejer som jag tror bygger ett vinnarlag till slutändan.
Jag tycker inte att det är klyschor alls. Jag tycker det är sånt som ska vara levande. Problemet många gånger i organisationer, att man känner att vi har värdering, då sitter det i väggarna. De måste vara mycket mer levande. De måste finnas där varje dag, i varenda samling, varenda träning, varenda match, varenda genomgång, så måste man jobba med värderingarna. Man måste jobba med, det här är vi, det här står vi för, det här är så vi vill uppfattas, och då måste vi göra på det här sättet, skapa de här beteendena. Och det går oerhört fort att tappa det där. Jag har ju själv varit tränare i Djurgården i 6 år och kände liksom, det kan ju gå någon månad bara, så känner man att vi har inte jobbat med det, vi måste hålla kvar vid det. Jag menar, vi kan inte åka runt och snubbla och ramla och gnälla, utan det är inte vi, det här står inte vi för.
Nej, precis.
Så att det är jätteviktigt. Vi tar nästa rubrik helt enkelt, som jag tycker är superspännande, framförallt när jag får dig här som har varit med under en väldigt explosiv målvaktsperiod, får man väl säga. Ständig utveckling i nästa rubrik, och även fysik. Jag uppfattar ju att målvakterna är väl den spelargrupp som har gått fram mest de sista 10-15 åren. Förr fick man sköta sig själv, vi pratar 80-talet, bit på 90-talet, nu har alla målvaktstränare, det är bara gurglas och bubblar ute i Sverige i den här målvaktstränare coach-sektorn på något vis. Alla är så otroligt engagerade och intresserade, vilket är jättehäftigt, och vi har fått fram massor med duktiga målvakter. Du Micke, när du kom upp, kan du beskriva ditt spel när du kom upp som 20-åring i Djurgården Hockey där med Thomas och Tommy Söderström till nu 15 år senare? Vad är de stora skillnaderna?
Ja, det är ju jättemycket stora skillnader. Alltså, jag har ju fått lägga om helt och hållet. Först och främst fick jag lägga om direkt när jag kom över till det Nordamerika. Jag träffade faktiskt Thomas Magnusson för några veckor sedan och var här med några kanadensiska målvaktstränare som var här och tittade på vad vi gör för skillnad då. Och då sa jag Hanna liksom att vi gjorde ju en film, i stort sett en instruktionsfilm, direkt efter jag hade vunnit andra SM-guldet tror jag. Och den filmen varade ungefär ett halvår, sen var den för gammal. Så att det var liksom, så att när jag kom bort över till Nordamerika, då fick jag lägga om min spelstil igen liksom. Så att jag var ju först en ny ny spelstil när jag kom upp för Tommy, och sen räckte den ungefär 1,5 år, sen fick jag byta igen. Så det har varit väldigt mycket byta hela tiden för mig och lägga om min spelstil till andra grejer.
Ja, men hur du handskas med det? För att jag menar, målvakt, utespelare behöver känna att man har någon typ av komfortzon. Jag klarar av att spela den här farten, jag klarar av det här, jag vet att det här är någonting som jag kan lita på. Nu har du den mest utsatta rollen av alla i ett lag, och du måste hela tiden på något sätt förkovra dig själv och byta spel, och det blir lite modernare. Så hur handskas man med det, den typen av utveckling?
Ja, många målvakter som man har spelat med som inte håller ganska länge, de är inte så lyhörda. Jag har känt att jag är väldigt lyhörd och väldigt nyfiken på att bli en bättre målvakt och en bättre människa utanför isen. Så att det, jag vet inte om det håller hand i hand, men man har ju sett några målvakter som har 1 eller 2 bra år, och så kör de vidare på sin stil och sen bara dör de bort, för att de vill inte liksom förändra någonting.
Är de lite rädda då på något sätt?
Rädsla
och inte lyhörda. Kan det vara liksom att, ska jag släppa?
Ja, men det här har ju funkat, så varför liksom inte liksom kör vidare på det? Och då, det är en annan grej som går tillbaka till det här med Djurgårdsfamiljen. Micke Johansson sa en jävla cool grej till mig när jag var ny faktiskt i Djurgården. Han sa att det är lätt att nå toppen, men det är svårt att hålla sig kvar. Och det är någonting som har ätsat sig fast i min hjärna hela tiden, utan det är många som man ser som har ett till två bra år, och sen försvinner de, och sen liksom ner och så hamnar de i lägre divisioner liksom. Så att det är någonting som några visdomsord som jag alltid har med mig liksom.
Ja, mycket smart. Mycket smart, och han lyckas sig själv hålla sig på toppen i, ja, var väl nästan 20 år som han var i toppspelare mycket, så att han vet vilket hårt jobb det är, och att man är nyfiken. Allting, hela samhället utvecklas hela tiden, så står man still då är man ute ganska snabbt.
Och nära att jobba med yngre målvakter nu när man har blivit äldre. Det är fantastiskt. Jag lär mig grå saker av Mantas varenda dag liksom. Och jag kan lära han andra saker liksom. Jag kör mer den mentala biten och vissa andra situationer, mer att läsa spelet, medan han kan lära mig det här mer tekniska liksom.
De största ingreppen i ditt spel då genom åren, när har de skett? Jag upplever det som en mycket tätare målvakt nu än bara för några år sedan när du var i Modo. Vad känner du? Vad är de stora ingreppen?
Det största ingreppet var väl egentligen när jag kom till Modo. Det har jag nämnt många gånger tidigare, när jag fick jobba med masken där uppe. Vi la väl om ganska mycket. Just det här med att jobba inifrån och ut i målet istället från... Förut så har jag jobbat utifrån och in, om man säger så. Man jobbar utifrån målgården då, om man säger så. Nu startar jag nästan inifrån mållinjen och sen därifrån försöker läsa spelet, vad som händer. Det som gör då är att man blir mycket snabbare över. Det är lättare att läsa spelet och sådana grejer. För att rör man sig utifrån så är det lätt att man hamnar utanför mål hela tiden. Och så faller man iväg och så simmar man ut i hörnen och sådana grejer.
Hur lång tid kände du att du hade det spelet? För då kommer du upp till Modo, du kommer hem från en karriär utomlands och så ska du leverera i Modo, så ska du lära om någonting. Jag menar, var du inte lite rädd och nervös liksom, på något vis? Jag menar,
jo, det är definitivt. Det är man väl alltid när man kommer dit. Och jag menar, vi hade väl inte så kanonlag heller. Året innan hade de varit i kvalserien och höll på att åka ur sista matchen. Så det är klart, det är en ort som lever och dör för hockeyn där uppe. Så att, nej, visst är man det. Men det är man väl alltid i den här branschen, tänkte jag säga. Lite nervös. Det är ständig nervositet.
Ständig stress.
Ja, det är definitivt. Det gäller bara kunna handskas med.
Och det fysiska då? Känner man som att målvakterna, ja, historiskt sett var de, tycker jag, lite halvslöfocka målvakter. Nu är det ju en helt annan fysik i spelet. Vad är den största skillnaden i fysiken mot det spel som du spelade för 15 år sedan mot som du spelar nu? Är det lättare och jobbigare?
Det är definitivt jobbigare, det är det. Jag tror vi kommer tyvärr få se mycket mer hockeyinvalidmålvakter tidigare. Det märker man ju redan nu, att det är många målvakter som är typ 19-20 år för att operera höfter och sådana grejer redan. Så det är ju jäkligt synd i och för sig.
Så det är så alltså.
Ja, jag hade en kille här som var Djurgård nu förra året som är uppe i Brödklöven nu, Mattsson. Han har opererat höften liksom. Det finns andra målvakter som ska operera höften efter det här året och sådana grejer också. Så att det slits ju på ett helt annat sätt. De här så kallade sms och sådana grejer som är stolpe mot skridsko och sådana grejer. Det sliter ju på ett helt annat sätt på muskulaturen.
Vad sliter det mest på? Jag tycker du ser, när jag tittar på som aldrig har stått i mål, känns det som att knäna får en oerhörd massa stryk.
Det är väl knygg, ryggen, knäna, höfter som man vaknar upp dagen efter och inte riktigt purfärsk man väl inte, men det är väl sånt som sliter, men det får man liksom lite på köpet.
Hur förebygger man det?
Nej, det gäller ju, jag menar, försäsongsträning blir ju viktigare och viktigare. Sen blir ju försäsongsträningen annorlunda. Alltså jag kan ju inte gå ut och köra samma försäsongsträning som en 20-åring som är i en helt uppbyggnadsfas liksom. För mig gäller det liksom att, inte ska jag säga lappa ihop, men fortfarande få styrka men ändå liksom inte slita så mycket, utan försäsongsträningen blir liksom en uppbyggnadsperiod för mig.
Under säsong 60-70 matcher mycket plus 200 isträningar liksom. Mm. Hur ser man till att hålla sig fräsch då som målvakt?
Vi har ju fantastisk Christian Schumacher här i Djurgården som, mm. som hjälper till med rehabövningar, så att jag kör mina rehabövningar i stort sett varje dag här.
Du har ett paket som
jag har ett paket liksom, som jag kör liksom,
som du håller det till.
Ja, som det funkar skitbra.
Tror du att Henke Lundqvist spelar kontraktet ut? Du är 39 bast när han kör med sitt långa kontrakt igen. Det tror jag med sin kropp och den spelstilen.
Ja, det får man ju se. Han har ju redan haft lite problem och sen det är det jag menar. Men han har ändå en liksom... Jag skulle säga att han har också lite en hybridmålvakt också på något sätt och vis. Liksom, att man har en blandning. Liksom, det, jag tror att det är framtiden igen. Just det här med blockandet. Liksom, det är jätteviktigt i vissa lägen. Men jag tror att vill man ta nästa steg och gå från SHL till NHL eller någon annanstans, så måste man nog hitta något ett bättre liksom. Jag kan ju tycka att typ exempel är väl Jonas Gustafsson va, som spelade junior-VM. Mm. Som var typiskt en sån som gled runt på knäna här i elitserien och alltihopa. Och vad jag har sett nu, så han försöker få lägga om sin spelstil grann, bara för att han ska kunna liksom vara med borta i Norden.
Vad är steget man måste ta då från den här blockande målvakten i SHL som klarar sig stor och trycker upp så att säga? Vad måste man addera till då för att bli en bra NHL-målvakt?
Det som jag kan se på de yngre målvakterna i dagens läge, de är sämre på att följa blicken med pucken. Mm. När pucken kommer över på ena sidan, då slänger man bara över och så sitter man där liksom, mm. och drar ihop allting. Förr i tiden så var man mer noggrann med att man tog blicken först, man tittade vad man skulle sen och sen flyttade man sig liksom. Mm. Det är en större skillnad man ser på vissa målvakter i SHL också som spelar en helt annorlunda stil. Utan de läser först och sen skjuter de över. Mm. För grejen är att tittar du inte, så du sticker över och så blir det skott. Du kanske räddar första, men då är du på väg bort någon annanstans och så blir det tur och så blir det öppet mål. Det är sådana små grejer som jag tror att, eller som jag försöker få in i Mantas också nu. Här och försöka liksom använda blicken mer. Liksom.
Du är lite fadder för hand nu för Mantas.
Ja, nej, men det är också en sån grej som man blir äldre. Så jag tycker det är skitkul att förmedla all den kunskap som jag trots allt sitter på liksom. Det är en härlig känsla, och sen när man ser att det märker att det liksom fungerar och man ser att han lyser upp också liksom, att fan det här funkar verkligen. Mm. Det är inte så att jag säger gör så här, utan jag tänker men prova det här då. Det är det som är så här.
Resonerar, han ställer frågor till dig, så här tänker jag, då blir det mentorskap.
Precis, mm. och där har du ju en grej som den målvakten har kommit, som vi snackade om tidigare, varför vi är mycket bättre tror jag, och just det här kommunicera. Om du kollar på målvaktsträning så kanske det inte är så här go, go, go i detta tiden, utan det är fram med iPaden, filma. Hur ser det här ut liksom? Varför gjorde du det här räddningen där? Varför gjorde du räddningen där? Utan man liksom ställer frågor hela tiden.
Det kan man sakna med utespelarna många gånger. Faktiskt.
Faktiskt, det håller med. Det är skönt att kunna se sig själv direkt och sen korrigera det direkt på träning. Det gör väldigt mycket. Och det är så enkelt redskap nu för tiden. Jag menar, det finns ju kameror överallt i stort sett. Man skulle vilja göra det.
Skäms lite grann själv faktiskt att man på något vis lämnade målvakten till övningarna på något sätt. Målvakten skulle bli bra genom att det bara sköts på målvakten. Mm. Det var för att jag som tränare på 80- och 90-talet, framförallt 90-talet, hade inte kompetensen. Liksom. Mm. Det var ju förrän jag kom till Djurgården och började prata med Thomas som man började tänka målvakt. Mm. Vad kan han, liksom, vad behöver han? Och både när det gäller fys och isträning och förutsättningar. Så att...
Ja, men vi hade faktiskt i Buffalo så hade vi ett boxplay-uppställning som byggde på just målvaktsspelet, med att det är bara lite handbollstänk, att backarna skulle täcka mitten och släpper alltså short side till målvakten hela tiden. För då visste man ju att det enda skottet kan komma, då stod man ju där, så fick man i bröstet varenda gång.
Det är grymt.
Ja, sådana så små grejer liksom som är enkelt att kunna tillföra.
Saknar det i europeisk hockey får man väl säga, eller kanske i KHL och Finland och Sverige, det tänket?
Jo, men det gör man ju definitivt. KHL, det är lite går det så går det liksom. Det är liksom, där är mer skills liksom, det är flippass och det är däckskott och såna grejer. Så det är liksom, där kommer man aldrig få in det liksom. Där slänger man sig inte gärna framför pucken och blockerar skott liksom. Förutom i Liga och Lettland då. Men det är, överallt annars så är det inte mycket blockerade skott.
Det var varumärket Tellan och sen var det lite grann ständig utveckling. Nu går jag in på huvudet, och det tycker jag är så spännande. Och då kan man säga att man jobbar mentalt eller psykiskt, eller man på något vis försöker... Men jag menar att det är så mycket som påverkar en som människa. Jag menar, du säger själv, man har en anspänning i 8-9 månader per säsong egentligen i... dag efter dag efter dag. Nu sitter jag på julafton och öppnar in en paket med glögg i handen. Så någonstans där inne så vet jag, om 2 dagar ska jag stå den 26 mot Leksand. Och börjar fundera på det. Och man kopplar aldrig riktigt, riktigt, riktigt bort det där. Mm. Och det är medgång och det är motgång och det är byta föreningar och så vidare. Ja, min övergripande fråga till dig här. Hur har du arbetat med att maximera dig själv som både målvakt och människa?
Jag jobbar med en kille, eller man om man ska säga, som heter Anders Svärd. En livscoach eller vad man vill säga liksom. Och det började jag även det med när jag kom upp till Modo.
Spännande.
Ja, så det har jag jobbat med nu, vad blir det? 4-5 år någonting.
Varför och hur kom den kontakten? Varför kom du fram till att du behövde det? Hur gick det till?
Nej, det var väl samma tid som min polare Stefan Liv gick bort. Så att det var väl inte direkt med det att göra, men jag kände väl att det varit väldigt mycket just i den tiden. Så jag kände att jag behövde kunna slappna av när jag kom hem. Det varit väldigt mycket, liksom en ny förening som du säger och såna grejer. Så att, han hade kontakt med masken innan där uppe. Och frågade om jag var intresserad, så att jag, så kom han upp och sen klickade vi direkt. Så det har funkat väldigt bra.
Var håller han till någonstans? Han Stockholmskille eller vad?
Nej, han är ner från Skåne. Men hans grabb spelar i Växjö nu i deras juniorlag. Så att han har flyttat dit till Växjö. Så att, men jag vet att han har flera målakter i SHL också. Jobbar med många målakter nu. Det är lite hans grej. Och hästhoppning och sådana grejer också. Så att, fantastiskt människa.
Hur har det hjälpt dig?
Det har hjälpt mig otroligt mycket. Det har gjort mig lugnare. Jag har alltid varit lugn som människa, men ännu lugnare. Jag känner att jag har bättre kontroll under matchen. Jag har bättre verktyg att använda under matchen. När det väl blir en dipp liksom. Eller vad som helst. Utan, för det blir ju alltid mer eller mindre under 60 minuter. Man kanske gör ett misstag och sådana grejer. Utan då gäller det liksom att ändra tankesättet på en gång. Och det klassiska är liksom, för varje negativ tanke krävs det 5 positiva tankar. Liksom. Det är också en sån grej. Liksom. Så att det är ständigt jobba med sig själv under matcherna. Och speciellt om man inte får mycket skott. Det tycker jag är de tuffaste matcherna.
Hur går det? Jag vet inte om jag är för nyfiken där, men jag tycker jag har också en kille som jag pratar med om både det ena och tredje, och det blir liksom någonting som går ihop både med mitt, ja, det handlar om livet, det är jobbet, livet, familjen, framtid, livskartor och så vidare. Hur går ett möte till när du träffar Anders? Eller vad heter han?
Andy.
Ja. Hur går det till? Hur
liksom... Nej, men vi träffas inte så superbra. Han är uppe i Stockholm idag, men är mer på telefon och sådana grejer, utan det som vi jobbar med är att man skriver ner på ett papper innan matchen börjar. Hur vill jag framstås idag, till exempel? Vad kommer det vara för match? Hur vill jag att andra människor ska se på mig på den här matchen?
Spännande.
Ja. Så att, till exempel om vi möter Skellefteå, då vet man, då blir det en tuff bortamatch. Då skriver man typ ner vad som än händer idag. Så kan du ha, har du en familj som älskar, eller vad som helst, någon typ sådana grejer, så man får liksom en positiv vibb av det liksom. Var beredd på vissa saker. Det kan vara vad som helst. Det kan vara en domare som vi haft tidigare som man vet inte tycker om Djurgården eller har dömt dåligt och så här. Bort med fokus, du vet redan innan att den här domaren inte tycker om oss, då ringer det och slösa energi på det. Och det är vad vi kallar för pre-action lite grann. Att man förbereder sig för någonting innan matchen redan börjat. Så när det väl händer så är man liksom redan, man är redan före på något sätt.
Man gör ett scenario och det här kan hända.
Man, ja. Så när det väl händer så då är jag liksom redan förbi det nästan lite grann. Att jag vet redan om att det här ska hända liksom. Och sådana grejer.
Superhäftigt.
Ja, nej, men det är coolt faktiskt att kunna hitta sång. Jag önskar att jag kunde ha hittat det tidigare i min karriär. Men nu blir det ju så att nu får jag ha det på slutet av min karriär, men får ta med det resten av livet. Så att jag menar, det är ju en win-win-win i vilket fall.
Sen kanske man inte är mottaglig för alla såna här saker. Det är så mycket som ska in i ett huvud någonstans. Och det där kommer nog när man känner att man behöver det på något vis. Sen kan man säga, jag skulle ha haft det här för 10 år sedan. Men hade jag haft det för 10 år sedan hade jag inte uppskattat det på samma sätt kanske. Så att
det har man ingen aning om. Man är lite, liksom, lite slöare på så vis kanske. Jag menar,
Stefan Liv som gick bort så var fruktansvärt. Hur påverkar det dig?
Jag och Stefan var väl... Vi var väl ganska nära vänner på så vis. Men vi sågs inte så ofta. Utan det var mer på landslagssamlingar. Vi hörde på telefon och såna grejer. Men eftersom han hade åkt hem från Ryssland det året och var i Modo. Så naturligtvis så gjorde det naturligtvis otroligt ont. Och speciellt för Anna och Herman och Harry då. Det är de man tänker på mest liksom. Fantastiskt tungt. Hon har ju gått en resa som... Ja,
nej.
Det går inte ens att prata om liksom. Men hon har kommit lång väg och grabbarna är fantastiska också. Vi ser dem titt som tätt och det är kul att se dem.
Flyger mycket och det var tillbaka och körde igen i KHL.
Mm.
Och tankar som gick där liksom i...
Ja, alltså vi, nu hamnar ju i Riga och Lettland och vi flög vanliga flyg, utan det var inte de här gamla jakplanen som de flög då, utan det är synd att säga liksom, men just det här flygplatsen i Jaroslava var ju inte speciellt kul liksom. Det sprang runt lösa hundar och grejer på flygplatsen och grejer. Så det var liksom, det är synd att säga, men det var väl en tidsfråga liksom. Jag vet inte om du pratade med Mackan också, ja, och Mackan var ju där också liksom, och kände lite samma sak liksom. Mm. Men det är väl som vanligt, alltså man tror inte det ska hända en själv liksom. Det är, man kör på liksom.
Nej. Vad heter det när det gäller kung och knäckt? Jag har tänkt på det med målvakten. Det är alltid jobbigt att förlora som ledare och så vidare, men som målvakt på något vis genom åren, hur har du jobbat med att man, alltså ena dagen så är du väldigt väldigt hyllad mycket och nästa dag så på något sätt uttällan. Nej, inte riktigt. Hur har du kämpat med det där genom åren?
Ja, det har betydligt mycket svårare när jag var yngre, definitivt. Alltså, om man säger så här, hockeymässigt så tycker jag nog hockey är roligare nu vid 35 än när jag var 24-25.
Mm.
Och då var jag ändå uppe mitt i NHL-karriären och sådana grejer. Så jag menar, det är en svår balans liksom, det där. Jag vet inte riktigt. Det här på slutet har ju hjälpt mig något enormt liksom.
Men ältade du saker när du var yngre? Kunde du liksom satt och titta på videon, satt liksom och försökte liksom rannsaka dig själv? Eller hur funkar sånt där?
Ja, men det gjorde jag definitivt. Det kunde gå dagar, tänkte jag säga. Nu är det 2 timmar då, kanske. Man är fortfarande, jag är nog den som blir mest sur fortfarande, tror jag. Jag kanske inte visar det, men... Utan jag grubblar ju naturligtvis på allting. Man går igenom matcherna, som du säger, i huvudet. Det tar ungefär 2 timmar. Går igenom olika situationer, tittar på klipp. Vad kan jag gjort annorlunda? Så att nej. Och sen kommer man ju hem. Man kommer hem till vardagen. Man har 2 barn liksom. Då släpper man det ganska fort. De har liksom inte...
De har inte förlorat någon match.
Nej, de har inte förlorat någon match. De är bara glad till pappa liksom. Och hunden kan också komma fram och slicka en ansikte liksom. Så att det är mycket sådana grejer också som är härligt liksom i ens liv också. Det är fantastiskt positivt bara att komma hem liksom. Då kan man släppa det ganska fort.
Du är gift med...
Sara.
Sen...
5 år tillbaka.
5 år. Ja. 2 små grabbar.
2 små grabbar.
3,5 som heter...
Liam.
Och...
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
5 månader som heter Charlie.
5 månader, ja. Sköt bordet fram igen.
Ja, precis.
Du har spelat i alla stora ligor i världen. Du har spelat NHL i många år. Och du har spelat i KHL och du var en sväng i Finland och SHL. Hur har det funkat? Vi pratar om det här med mentalt och med huvudet och så vidare. Du har ditt jobb snabbt. Du får ditt umgänge snabbt. Hur har ni suttit ihop det där? Alltså familjen,
ja, nej, men det är otroligt tufft. Hon har ju fått göra en otrolig resa också, med tanke på att vi reser. Vi kommer ihåg när vi reste över. Hon var, jag var 20 år tror jag, 21, och hon var 19 liksom. Så att det är inte säkert lätt att flytta till en hel ny kontinent och släppa alltihopa liksom. Och jag kommer ihåg, vi tog med oss alltihopa. Vi hade ingen aning liksom. Vi tog med oss lakan och påslakan och allt. Det är såna här grejer. Det är som man skrattar åt nu liksom. Det finns ju allting där borta. Vi kom där med 7-8 hockeytrunkar liksom. Och skulle checka in på hotell liksom. Folk bara, fan, du åker till Kanada. Det klart, vi finns inte här borta. Men då hade man ju en annan ekonomi när man var hemma också. Då tänkte man så här, att ta med sig allting liksom.
Ja, lika bra.
Ja, slippa spara man pengar på det liksom.
Ja, det är helt rätt.
Mm. Nej, men hon har varit duktig. Hon har pluggat väldigt mycket under tiden. Så hon har ju varit bättre, engagerad i mycket andra saker också. Och välgörenhet som jag vet att vi ska kan prata om lite senare också. Så att jag menar, Nej, hon har ju fått offra rätt mycket av sitt liv. För min karriär har hon gjort. Så vi har väl sagt lite nu, eller vi har sagt det, vi har bestämt att efter när jag är klar så har hon första syn på det hon vill göra, så får jag anpassa mig efter. Och det är väl inte mer rättvist, kan jag tycka.
Nej, självklart. Och delar du posten där någonstans på
en gurkata golfbanan och bunkrarna på Inger eller någonting? Det vore kanon.
På golfklubben. Ja. Vad heter det? Jag har inte funderat på det här. Jag menar, det är 8 backar, det är 12 forwards, det kanske är någon mer, det är 13 forwards och 9 backar. Så det är oftast bara 2 målvakter. Relationen mellan de så kallade första keeper och andra keeper. Hur känns det att konkurrera om en plats, ha sin roll, vilja ha första målvaktens roll eller behålla sin position om man är första keeper? Hur har du jobbat mentalt med det?
Ja, det beror lite på var man är någonstans i världen. I Sverige så är man väldigt mycket kompis med alla. Men så fort man kommer utanför Sveriges gränser, då är det på liv och död nästan oftast. Någon som vill ta ditt jobb, och speciellt om man är borta i Nordamerika. Det var just när man kom över och var här, som sagt, man varit hemma i Sverige. Det är 2 målvakter. Man visste att man skulle spela i stort sett varje kväll. Så kom man över på campen, så är det helt plötsligt 8 målvakter som är hur bra som helst. Då var det så här, shit liksom. Och så är det 2 platser. Eller egentligen en plats, för det var Curtis Joseph som var nummer 1 där borta. Då. Så att det fanns en plats att kriga om liksom. Och sen 2 platser i AL liksom. Så att man har fått väldigt mycket liksom taggar utåt också. Man har ju blivit en helt annan person på så vis också. Kanske inte till det positiva hela tiden, men... Ja, väldigt mycket. Man får inte ta för mycket personligt heller. Alla vill ju bara spela liksom, det är så det är. Sen använder ju vissa målvakter konstiga metoder för att få det jobbet, och andra inte. Så att, det som jag har sagt tidigare liksom, det, jag vet inte om jag vill att mina grabbar ska få gå igenom samma resa också. Det har varit en fantastisk resa, men det är en otroligt tuff resa också.
Berätta lite om det där, för att jag menar, det är alltid så. Jag menar, är man uppe på toppen i skillnad som spelar division 1 på något sätt, alla får lira mer eller mindre och så vidare. Men du kommer upp i högsta ligan i Sverige, det är högsta ligan i världen, det är NHL, det är massor med pengar. Vad är de största besvikelserna en av de här åren på människor, på coacher och så vidare? Du måste ändå känna att det finns mycket positivt, men också känna att den där jäveln.
Det som jag är mest besviken på var väl egentligen när jag kom till Toronto, var väl att vi hade ingen målvaktstränare överhuvudtaget. Och det här snackar vi ändå liksom 2001-2002. Vi hade en så kallad typ målvaktsdirektör liksom, och hans gammal hockeymålvakt som hade för dåliga knän. Men han satt på läktaren, så han kunde ju aldrig komma ner liksom och lära någonting. Så det gick väl 2-3 år där som egentligen jag fick lära mig själv hur jag skulle lägga om min spelstil. Så det stannade lite utvecklingen där. Och sen kom jag ner till Phoenix och fick Grant Fuhr, som också är en gammal legendar. Men vi hade fantastiskt kul ihop också, men då, vi spelade mest golf faktiskt. Då var det skit där.
Inte utbildning så mycket.
Nej, utan, men däremot så lärde han mig mycket det mentala också, kunna slappna av och sådana grejer. Han var också en väldigt så här, laid back människa liksom, så tog det väldigt lugnt och sådana grejer. Men utvecklingsmässigt så stod jag kanske stilla i 4-5 år där, vilket kanske synkade lite grann min karriär. Men samtidigt så har man ju ett individuellt ansvar också, utan man kan inte liksom bara sätta sig ner och bara tycka synd om sig själv. Utan där någonstans så skulle jag väl kanske gjort ett bättre jobb själv och kunna gjort lite research och sådana grejer, ta tag i det själv och varit lite mer nyfiken. Men nu vart det som det vart liksom, och det har tagit mig hit, så att jag är nöjd ändå.
Vilken målvaktstränare har lärt dig mest, om man säger så? Nu var masken en stor grej, men liksom, vem kände du liksom att det här var någonting som sköt på min karriär? Micke Johansson som berättade en sak, där masken är förändrad, stilen och så vidare. Finns det någon som utmärker sig genom åren som har varit viktigare?
Ja, men Thomas var naturligtvis otroligt viktig i Djurgården redan från början. Vi körde speciellt första året när jag inte spelade så mycket heller, utan vi körde alltid extra. Man lärde sig mycket saker, och det som gör Thomas så bra är att han liksom försöker utveckla den målvaktsstil du har. Utan det finns ju många målvaktstränare i Sverige som försöker att man ska spela en stil liksom. Att man ska vara en blockmålvakt och sen ska man glida runt på knäna liksom, även fast man kanske inte är blockmålvakt liksom. Utan det gäller att hitta liksom en fin balans, kan jag tycka liksom. Om man tittar på alla målvakterna. Men det är lite så här, var man har pucken och sen så sitter man på knäna någonstans. Den spelsen får man väl ha om man tycker. Sen tycker inte jag att den skulle passa liksom. Det märker man på lite mindre rinkar, det går lite fortare. Det är inte många målvakter borta i NHL som spelar den spelstilen, för man har inte tid liksom.
Vad känner du själv? Du har
född 79, 35.
Vad finns det att jobba på i ditt spel som du känner, jag menar, och hur många år känner du att du har kvar som målvakt?
Massor finns att jobba på. Nu har ju blivit en, det har ju kommit en hel uppsjö med grejer som man kan lära sig nu liksom. Det är ju fantastiskt kul att kunna gå till jobbet varje dag och känna liksom att man kan utveckla sig själv och kunna bli en bättre målvakt. Vilket jag tycker också att jag har blivit, som vi snackade om tidigare också, att jag tycker att jag utvecklas och hittar nya grejer. Och det är så jävla skönt på matcherna ibland så man kan liksom så här, man gör en räddning som man absolut inte skulle ha gjort utan man lärt sig på träningen, och så kan man stå och stå och skratta lite grann för sig själv i masken liksom, så här, fan vad skönt, ni lyckades på match också liksom. Inte bara på träning, utan det är en härlig känsla.
Vilken är världens bästa målvakt? Vilken tittar du på?
Vad är det som... Jag tycker Carey Price är kul att se på, för det händer lite grejer hela tiden, utan han är atletisk, han kan spela block, han kan göra alltihopa. Och det är, om man tittar på målvakten som har vunnit Western de sista 10-15 åren, det är Brodor, det är Lundqvist, det är Tokarask och liksom, det är målvakter som försöker göra någonting med sin spelstil liksom, som fightas. Tim Thomas är väl ett typexempel, han ger ju aldrig upp liksom. Nej. Så det tror jag nog är en av de viktigaste egenskaperna, att aldrig ge upp liksom.
Jag såg han Price i Mora Leksand junior-VM när IVM började sända på SVT där. Herregud, jag tänkte, blir inte den där killen bra, det blir ingen bra alltså.
Nej.
Vilken talang.
Ja, men just, jag gillar hans lugn på något sätt också liksom. Tänk att spela i Montreal, det är en lätt
hysteriskt.
Ja, 21 000 tokiga franskanadensare varenda match som bara så skriker liksom. Och sen liksom komma ut utanför rinken, och då är det samma sak där. Alla vet ju vem han är liksom. Så då gäller det att kunna gå in till sig själv och kunna koppla av liksom, och vara en cool människa.
Ja, det José Theodor tyckte var häftigt 05 när vi kom in till Stockholm och jobba undan sig i 4 månader.
Ja, precis. Ja.
Bort från Montreal. Ja,
in i mörkret.
In i mörkret. Ja. Så att lira gitarr i något hörn bara.
Mm.
Vad heter det? Vi stänger den mentala biten där. Mm. Och sen så går vi in på det här med rätt krav. Jag kan tycka någonstans att jag har jätterespekt för alla som är professionella på något vis, i, om det är i vilket yrke det än är. Men jag kan tycka att man i SHL, det är lite för mycket country club tycker jag. Och jag kan väl ångra mig själv att jag inte vred upp det några procent till som ledare och tränade kanske lite extra långa pass. Ska vara kvalitet på passen, men också lite extra pass. Om du jämför NHL, KHL och dina erfarenheter med SHL från när du lämnade till nu, kan du göra någon liten mix när det gäller kravbilden? Vad känner du för där du befinner dig just nu?
Ja, SHL eller Elitserien som hette då, när jag kom upp, då hade vi de här camperna fortfarande på Bosön. Väldigt mycket individuellt ansvar. Det gillade jag väldigt mycket. Jag tycker fortfarande borde det egentligen vara så. Att det är alltid, handlar alltid om individen. Man måste vilja bli bättre också. Och det är lite som du säger, att ibland i SHL så ska man alltid träna tillsammans 2 gånger i veckan, måndag till torsdag, måndag till fredag, och sen har man ledigt lördag, söndag, så börjar man om igen liksom hela sommaren också. Det är säkert inget fel med det, men så fort man hamnar i en annan liga efteråt, då kan det bli en käftsmäll kan jag känna. Det blir så här, wow, shit, fan nu måste jag liksom ta eget ansvar i plötsligt, och det blir svårt liksom, kan jag tycka. För i NHL också, det är individuellt ansvar. Visst, man tränar med laget också, men det är alla, kör man inte sin egen fys eller kör man inte det, det är ingen som står där och piskar en hela tiden heller, utan sköter du inte ditt jobb på isen, då plockar vi in en annan kille liksom. Och det, jag tror att det här med individuell grej, vi måste nästan tillbaka det på något sätt och vis.
Men ställs det rätt, alltså jag såg något lag flög, nu har hockeyn förändrats lite grann till en mera forecheck backcheck, det är inte lika mycket hålla och famna om sådär. Men jag har sett några SHL-lag som jag res med på slutet. Jag har inte ens märkt att det var SHL-spelare i planet. De är ju så jävla små.
Ja, jag vet inte vad det är för någonting. Jag kan inte säga så, vi har ju 4 ton i våra lag. Men du har inte rest med Djurgården kanske.
Nej, måste jag med någon annan lag. Nej, jag känner någonstans att det skulle gå att göra någonting mer. För hur kan Skellefteå tappa 10 spelare av de bästa till Lindström och Eriksson och Möller och Belmar och Viktor Arvidsson med flera och ändå leda serien med 11 poäng. Det är ju, de måste ju träna mer och bättre än de andra lagen gör. Det är liksom ändras.
Ja, eller så har de haft den här värderingsgrejen så pass länge. De har ju byggt upp en grund liksom. Så att alla vet från B, eller från, det heter inte BJ längre, utan U18, och alla kör likadant. Så det, liksom, det fylls ju bara på. Där har ju Detroit som är fantastiskt duktiga på det också, genom scouting och sådär. Är det Draper som försvinner, ja då tar vi in en Draper till liksom. Så bara fyller de bara på med samma spelare liksom. Så att det har ju här med scouting och
ledarskap
och en stark sportchef och alltihopa som styr och ställer. Liksom. Det tror jag på.
Jag försökte få dig att hänga med mig att det här med att man kan träna mycket mer och mycket hårdare, så men du vill inte hoppa på det tåget.
Alltså. Nej, för jag vet hur hårt vi har tränat i Djurgården i sommar. Då är det fan omöjligt. Alltså, ska vi få in mer, då skulle det behövas 5 månader till, tänkte jag säga, med försvarsträning. Utan vi har kört något helt sjukt enormt hårt i Djurgården. Så att lag kommer inte kunna orka kriga ner oss, alltså styrkemässigt och sådana grejer. Utan det ska vara på skills då, skicklighetsmässigt som fan de ska kunna jobba ner oss på så vis, inte annars.
2000, när du kom upp i Djurgården, 2000-2001, dubbla SM-guld mot Djurgården 2014-2015, största skillnaderna?
Ja, vad ska jag säga? Jag tycker jag ser fortfarande ganska mycket likheter på något sätt och vis. Det är väldigt mycket yngre killar, vi var väldigt mycket yngre killar då också. Då var det jag, Tjärnqvist, Kronvall, Sjögren, det var många andra, så Jimmy Ölvestal var ung, Otto var ung, det var många liksom som var på väg och upcoming. Och det känner samma lite grann nu. Nu har vi ingen Espen i laget i och för sig och här, men vi har jag, Jocke, Samme, de här äldre gardet också, så det finns ju äldre spelare, Honken, som är lite de här kulturbärarna, försöker vara liksom för klubben, och som hoppningsvis de yngre grabbarna kan se upp till liksom, och försöka liksom få Djurgården tillbaka upp till där vi vill vara igen liksom. Så att jag tycker att jag ser likheter. Sen kanske inte finns samma riktiga liksom talang eller på så vis. Eller talang finns det, men inte samma liksom skicklighet kanske just nu. Men vi är definitivt på väg.
Etablera sig.
Precis.
Du hade en väldigt spännande punkt som du ville prata om en stund. Vad var det?
Välgörenhet. Lite grann. Som vill ta upp. Och det kan vara allt möjliga former, utan det är faktiskt min fru som är en drivande kraften i det också. Hon har varit otroligt skicklig liksom, när vi har varit borta. Och när vi har varit borta i Riga och hälsat på barnhem och sådana grejer. Så att, det är någonting som jag tycker att vi är lite dåliga på i Sverige.
Hur skulle du vilja ha det då?
Jag skulle vilja att vi gör mer saker. Som liga till exempel, eller vad som helst. Jag vet att Djurgården, vi åker till Hässlingens barnsjukhus titt som tätt. Och jag försöker göra saker ibland också. Jag önskar att jag vore bättre. Ta med initiativ för det är ett tuffare samhälle där ute idag. Jag är så privilegierad med det jag har fått göra och lite andra saker också. Så att.
Hur använder man det till exempel i Phoenix eller i Toronto eller i Buffalo? Hur såg det ut där när man jobbade välrörenhet?
Ja, det var på olika sätt. Ibland så fick man ta individuellt ansvar också. Till exempel runt jul att man sponsrar en familj och man tar hand om och adopterar en familj och så köper man julklappar till den familjen som har det tufft till exempel. Mm-hmm. Till deras barn eller vad som helst. Här i Sverige har vi ett lite annat skyddsnät än vad de har i USA. Då, men det är en typ av sån grej som är ganska lätt att göra, kan jag tycka, som privatperson eller som SHL-spelare också. Att liksom ta lite ansvar, kanske åka någonstans och ge lite julklappar eller vad som helst. Det tar liksom ingen tid, det kan vara en timme eller en och en halv liksom.
Vad skulle SHL och föreningarna tjäna på det, känner du, mycket om det, man jobbar lite mer med välgörenhet?
Jag tror definitivt vi skulle kunna få ut varumärket lite mer i samhället liksom, att fan, det här står vi för, SHL, det här, vi är ute och stöttar barncancer, eller vi är ute och stöttar människor med problem, eller det kan vara till exempel att få in människor med invandrarbakgrund i hockeyn. Det är en hel generation som bara försvinner, som inte har en aning om vad hockey är liksom. Nu vet jag att Djurgården har börjat lite grann och köra och sådana grejer också, men det skulle krävas betydligt mycket mer. Vi pratade om innan sändningen också det här med bötespengar och sådana grejer. Som jag tycker är konstigt. Jag har ingen aning. Vi har frågat inför säsongen vad pengarna tar vägen. Och det var väl någon ungdomshockey inom Svenska Hockeyförbundet. Eller vad
som men helst. Inte riktigt klart kändes det som. Liksom.
Nej, det är, liksom, det är för stort. Alltså, det vet inte riktigt vad grejerna är. Utan jag kan väl känna som spelare att man kanske kan få välja själv vad de här bötespengarna ska
gå. Om du hugger ner någon framför mål för 3 matchers avstängning för att böta 20 000 kronor. Så skulle Micke Tellqvist, då får du sätta dem på kanske, man har 10 alternativ eller 20 alternativ, bröstcancer, babab, någonting sådär.
Precis, och det blir bra PR för ligan och för spelaren och för klubben också. Det är en lätt grej att kunna fixa liksom, kan jag tycka. För det blir ganska mycket pengar. Ja, till slut ändå, men det blir säkert en...
Du stängs jag och spelar över.
Ja, huvudtackling hela tiden, det just det. Men då vinner ju alltid någon på det liksom. Ja. Det kan vara vad som helst. Det kan vara hjärnforskning då, om det händer en hjärn liksom, och sådana grejer liksom.
Känner du att SHL står för någonting på något sätt? Man har en identitet. Det är 12 lag, det är fina arenor, det är snygga dräkter. Men liksom, vad står SHL för? Har de någon identitet eller har hela ligan?
Ja, men det är en typ exempel som man skulle kunna få en identitet åt. Det här är en välgörenhetsliga också. Liksom, att man liksom står för att vi värnar om samhället också. Liksom.
Mm.
Det tror jag skulle inte vara helt fel.
Nej, jag håller med 100%. Superhäftigt.
Mm.
Du har spelat på stor rink, du har spelat på liten rink mycket. Och vad känner du själv om du fick välja, om du fick vara chef här, liten eller stor rink i SHL?
Jag skulle definitivt säga liten rink. Jag tror att vi skulle få behålla mera talanger hemma i Sverige om det skulle vara så. Många som väljer att åka över till Nordamerika på grund av att det är liten rink och kunna liksom anpassa sig för att kunna spela på NHL. Och jag tror definitivt vi skulle nytta det, att folk skulle stanna hemma längre, tryggheten i Sverige och sådana grejer. Jag tror kanske till och med andra unga talanger kanske skulle leta sig hit just på grund av att det är liksom en liten rink, och slippa sitta på den här bussen i 12-13 timmar liksom. Kunna komma till Sverige och flyga en halvtimme, 40 minuter, och jag tror det skulle vara kanonbra för hela ligan. Det skulle vara stort.
Du spelade en kort tid i Lokorauma. Vad var de för storlek på sin rink?
Jag tror att vi hade någonting mitt emellan. I Finland så får du välja vad du vill ha själv, utan det är väl 30 som är största, tror jag. 30, 28, 26 är väl NHL-måttet då. Och då var det så att Pelicans, de hade 26, tror jag. De hade det minsta. Och TPS hade 30. Så det var ju lite olika där. Men det beror ju på lite grann vilken typ av hockey man ville spela också.
Det är också bygga en identitet.
Ja, det är det. Definitivt. Man visste när man kom till Pelicans att det skulle vara en tacklingsmatch. Liksom. Folk blev överkörda hela tiden, liksom, titt som tätt. Men jag tycker definitivt att vi ska gå ner till... Det vore jättekul. Jag tror publiken skulle uppskatta det också. Jag tror det skulle bli mer rakare spel. Svårare att skydda sig defensivt också. Jag tror det. Och det är en annan grej också med ligan öppen och stängd. Skulle man stänga ligan så tror jag att vi skulle definitivt få mer en offensiv hockey.
Alla är lite halvrädda att åka ur ändå.
Ja, jo, precis. Så är det. Och skulle man stänga ligan så får man ju mer offensiv hockey. Men då får man ju en negativ då, att ingen kan gå upp då till ligan. Men jag vet inte. Är Sverige tillräckligt stort för att ha flera bra ligor? Det är det som är grejen också. Nu när alla andra ligor börjar... kan liksom komma i kapp liksom med Ryssland, KHL, finska ligan och tyska ligan kommer att få in mer pengar snart, och där kommer det försvinna också en massa spelare. Så att...
Jag såg Mike Helber, klubbdirektör i Linköping, fram till för någon månad sedan här, sa i tidningen här för en stund sedan att han tycker att det måste ju finnas ett publikunderlag, ett underlag rent marknadsmässigt, alltså att skapa en ekonomi som gör att det finns resurser att behålla spelarna och bygga någonting, annars blir det bara att spelarna där och vänder hela tiden. Det måste finnas en infrastruktur, så flygfält och hela det, så måste finnas en rink för att vi ska bygga våran serie till någonting starkt. Och då tycker jag att då ska inte Mora vara uppe, då ska inte Asplöven vara uppe, och det blev ju ett jävla liv på en gång. Men det värsta med mig är att jag tycker han har rätt.
Han har ju vissa punkter som är bra. Sen kan jag väl känna liksom att det är väl ett bra steg att flytta upp två lag nästa år. Så får man se, liksom, finns det ekonomi för ett lag att flytta upp? Varför inte bara flytta upp det laget?
Absolut.
Man bygger en ny arena och sådana grejer. Det är kul också. Jag menar, jättebra att Örebro kommer upp till exempel, för då får man ett helt liksom, ett nytt... lite derbykänsla med Leksand. Och jag menar, varför skulle inte Mora kunna vara upp? Det har ju jättederby liksom. Det är ju hatmatch som någonting annat. Det har ju Malmö, Rögle, för att nämna några till. Det finns många lag som skulle kunna...
bygga mer på derbyfeeling.
Ja, precis. Jag menar, skulle Karlskoga få en ny arena? Jag menar, varför inte? Karlstad, Karlskoga. Det skulle vara ett jäkla derby det också.
Jo, det...
skulle vara, kanske.
Men samtidigt också då, jag gick upp i elitserien som det heter då, med Väsby Hockey 1987, och Väsby Hockey har knappt hämtat sig än liksom, så att det gäller då att det är rätt lag med rätt förutsättningar.
Precis, men det är också det här med ekonomi, att man måste kunna ha en stabil ekonomi, kunna visa upp liksom att man ska kunna vara med liksom. Jag tycker det vore kul med nya lag också. Jag tror många fans skulle tycka det var kul också att bygga upp nya liksom rivaliteter och såna grejer.
Uppsala.
Jag tänkte här i Stockholm, Hammarby, Djurgården, AIK.
Så var det ju förr.
Ja. Det vore fantastiskt kul. Ja, Uppsala, ja, men det har vi ju också. Ja, men...
och bygger säkert en ny ring.
Ja, precis. Det skulle också kunna funka.
Är det mycket, jag vet inte, du har ju varit utomlands så många år sedan. Men vad är det för uppfattning om mig?
Ja, jag kommer ihåg dig som ganska arg tränare när jag kom upp i Djurgården, definitivt. Man hade otroligt stor respekt för dig som tränare. Jag var tredje keeper då när ni gick till final där och sådana grejer, så att... Men då var jag ju ung också, så att då var man ganska blyg också. Sen hade vi snack inför året också. Det här är just med mer positivt runt sändningarna och såna grejer i C-more och såna grejer. Och det tycker jag faktiskt har blivit bättre. Det är också en sån grej
som man... Det är för att Borken har slutat.
Ja, det tror du. Det är väl därför. Han tar hand om damkronorna nu. De ser lite negativa ut. Nej, men det är ett typexempel på... Om du kollar på en NHL-match och en SHL-match. Så när det blir mål, till exempel, så är det ju ofta liksom, åh, vilket skott liksom. Och då kan det bli, i Sverige kan det bli liksom, man fokuserar på vad fan gjorde backen, vad fan gjorde målvakten, istället för att hylla den spelaren som har gjort någonting bra liksom, istället. Men det vet inte om det har med vårt svenska tankesätt att göra, eller hur det är liksom, men det
nej, jag vet inte heller, det är lättare att hitta fel än att hitta positiva saker. I de lägena borde man kunna hitta positiva, så man tycker att nej, men det gjorde backen si, eller åh gud vad dåligt av målvakten. Intressant att du säger det, för min kompis Johan Garpenlöv, han var på mig rätt hårt där under de åren som han var någon typ av GM för Tre Kronor. Och tyckte att jag, fan Wikegård, du måste ju kunna hitta något positivt att skriva om, och videobloggen och allt det. Och jag sa, det är inte så lätt Garpen, så här, liksom att hitta, jag menar, klart att det låter ungefär som att ha 9 av 10 som är negativ, men 5 av 5, problemet är att folk oftast kommer ihåg de negativa sakerna. Så skulle jag gör 250 videobloggar, kanske 30, 40, 50 av dem är negativa. Det är de 30, 40 som skrivs om i tidningen och så vidare.
Så, definitivt.
Hur som helst.
Men men där har vi ju alla ett ansvar. Spelare, ni på C-more och Expressen och Aftonbladet, att sälja sporten också. Ja. Det har vi ju alla ett ansvar för att göra liksom. För jag menar, visst, det har försvunnit väldigt mycket stjärnor till andra ligor också, men samtidigt, fan, vi har ju Linus Arnesson, han kommer bli en stor back liksom. Ganska coolt att kunna säga liksom, och säga att om 5-10 år, fan, jag spelar med Linus liksom. Det är också såna grejer som bygger upp de här yngre stjärnorna också.
Men Garpenlöv, sen vad jag menar, bara, han gick från att vara GM och började skriva i Aftonbladet. Jag tror hans sista 25 kröniker var negativa, det hoppade, jag brukar piska på hela tiden.
Ja, men det blir ju så, det, jag vet inte. Men det som du säger, det är väl alltid lättare att syfta på sådana grejer också liksom.
Det är konstigt det. För jag är normalt sett en glad skit liksom. Alltid.
Ja, men det vet du, har mycket energi och sådana grejer, så jag menar, sen går väl du in i en liten roll också. När du är på tv också, så är det ju också att du har fått en genre också. Så det får man ju liksom, du har hittat en grej liksom.
Jajamän, arg, konstant. Du hade mer än papper, har du fått säga allt du vill? Kika igenom det där
medan. Ja, jag kollar här. Men jag tror att jag försökte vara förberedd här.
Ja, men det är grymt, det är underbart. Om du känner att det är någonting som du känner att du skulle vilja lyfta upp när den enda chansen. För det kommer ju ligga ut på nätet där för tid och evighet, Micke. Och det här surre vi har just nu, det klipper ju såklart redaktören bort. Så det låter så det liksom blir snyggt.
Nej, men det, som sagt, jag menar, min roll i Djurgården nu är att försöka liksom få tillbaka de här värderingarna.
Skitbra.
Och bete sig som en vinnare. Och en vinnare för mig är liksom att man ska kunna se sig själv i spegeln efter matchen och säga att fan, idag har jag gjort allt för mina lagkamrater, för mig själv liksom. Sen om man har förlorat då och såna grejer, det behöver inte betyda att man är en vinnare för det liksom. Det finns många som är vinnare och beter sig som svin ändå liksom. Så att är man vinnare rakryggad vad som än händer liksom, det är viktigt. Kroppsspråket är jävligt viktigt för mig också på något sätt och vis. Det försöker jag också bygga upp. Så ser du inte på tv någon gång, så får du gärna ringa eller skicka någonting, så ska jag vara på den här jävla.
Du kan rita så mycket, det är ditt kroppsspråk.
Ja, det ser inte okej ut liksom. Och det handlar om alla killar i laget också. Man ska inte känna att man ligger under. Man ska inte känna att man leder. Utan allting ska liksom, ska se likadant ut vad som än är. Och det känns som att det är en Djurgårdsgrej.
Din egen drivkraft till slut, Micke. Vad är drivkraften för dig nu, menar du, att komma upp i budget eller?
Min drivkraft är alltid och har man väl vunnit en gång, så vill man fortsätta vinna liksom. Så är det. Det är som en drog liksom. Man har fått smaka på det. Jag vill alltid vinna. Så är det. Sen har jag fått en annan uppgift också nu, att ta hand om de yngre killarna också, som är jävligt häftiga också. De tar hand om mig och jag tar hand om dem liksom. Vi lär oss saker av varandra varenda dag. Det är häftigt att kunna säga att man lär sig nya saker varenda dag om man kommer till jobbet. Det kan vara vad som helst. Det kan vara från Paradise Hotel till vad fan som helst. Så det är coolt faktiskt.
Borde ett par mors ta ut det till VM i vår om du är fräsch?
Ja, om man vill det.
Borda?
Ja, jag tycker de målvakter som är... De är nog snäppet bättre än så länge, kan jag tycka. Förra året tyckte jag att jag skulle borde få vara med. Vi hade en kanonsäsong i Riga. I år så är vi lite skillnad. Vi har Karlsson och Nilsson som har varit väldigt bra i KL också. Sen finns det många bra svenska målvakter borta i NHL också. Ringer han så naturligtvis. Men jag tror att det finns bättre målvakter just nu. Tror jag definitivt. Hoppas ni fortsätter spela lika bra så jag får en tankeställare. Kan
du tänka dig 3 veckor i Prag?
Mm. Ja, det är inte helt fel. Jag ser många anledningar. Det är alltid nära att få representera Sverige. Det är faktiskt det.
Du, tusen tack för samtalet.
Ja, jättetrevligt. Hoppas du är nöjd. Jag ser. Om du har fått ut någonting.
Svinnöjd.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.